hej på er förresten. Det känns som att det var så länge sedan jag fick stå här. Det var skönt att se er från det här hållet igen. Om det är någon som inte känner mig här så heter jag Björn Holm och är pastor här i församlingen. Och det är så att i höstas så hade vi ett samtal i församlingen här omkring gudstjänsten. Om varför vi firar gudstjänst och för vems skull och så vidare. Och vi ringade in tre stycken områden. Vi sa att vi firar gudstjänst för att ära Gud, för att bygga upp kroppen, Kristi kropp, och för att be och vittna för världen. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom de här områdena nu under våren här vid några söndagar. Jag hade egentligen tänkt för 2 veckor sedan att jag skulle ha haft den första punkten här, prata om att ära Gud. Då låg jag hemma med feber och kraxade som en kråka, så att jag ärade Gud ändå på mitt sätt, men det kommer lite senare. Nu så tänkte jag gå direkt på steg 2. Vi börjar med efterrätten, så att säga. Att bygga Kristi kropp, att bygga upp kroppen. Jag vet inte vad du har för inställning till Stockholm. Vi har ju olika inställningar till Stockholm naturligtvis allihop. Och vi vill inte trampa någon på tårna, men det är lite så här, en vanlig inställning som delas av ganska många i Sverige ändå är att Stockholm är fantastiskt. Stockholm är en jättevacker och härlig stad. Det skulle vara helt underbart om det inte vore för alla dessa stockholmare. Men det är en ganska vanlig inställning som jag på något sätt kan sympatisera lite med kanske. Och lite så där tror jag att många känner inför kyrkan också. Det finns många som inte själva är troende kanske, eller som inte ser sig som troende, men som säger att om kyrkan att jag har inga problem med Jesus, jag har inga problem med Gud. Det är hans fanclub som jag inte tycker om. Kyrkan skulle vara underbar om det inte vore för alla dessa kristna. Och så där kan till och med vi själva tänka. Vi kanske inte skulle säga det och erkänna det för oss själva. Men ibland så tror jag att man skulle kunna tänka så. Inte i den här församlingen naturligtvis. Men jag har hört talas om att det finns församlingar där man tänker så. Den här församlingen skulle vara underbar om det inte vore för alla medlemmar i den. Därför att församlingen är ju en av de få gemenskaper i samhället idag som vi inte väljer vilka som ska vara med i. Alltså, en familj funkar ju på det sättet. Man får ju tyvärr än så länge inte välja sina syskon. De har man ju där. Antingen från att man själv föds eller från att de föds så finns de där. Och det är bara att gilla läget, så att säga. Än så länge. Vi vet inte hur utvecklingen går i samhället. Förr eller senare kanske vi kan välja våra syskon också. Men än så länge så är vi där. Och så är det i församlingen också. Vi är syskon här. Bara så vi vill eller inte. Vi har förenats i Kristus. Vi är en kropp med många lemmar. Och då blir det komplicerat ibland. Därför att det finns så många olika uppfattningar ibland inom samma församling. Om vad kristen tro är. Alltså det finns flera av oss som kanske har... Vi är förenade i samma tro på samma frälsare. Men den tron tar sig olika uttryck. Och i olika sammanhang så fattar vi olika beslut och vi drar olika slutsatser utifrån samma tro. Och då kan det uppstå spänningar som kan vara väldigt svåra ibland att hantera. Vad gör vi med det här? Vi ska gå till en text i Romarbrevet som är ett exempel på en sån här situation. I Romarbrevet kapitel 14. Egentligen så handlar hela kapitel 14 om det här och en bit in i 15. Men vi ska gå till vers 13. Där står det så här. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. Se till att man inte talar illa om det goda som är ert. Ty Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är rent, men är inte bra för den som äter och kommer på fall. Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder. Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud. Salig den som inte behöver döma sig själv för de val han träffar. Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord, att du ska tala till oss idag, att du ska göra det vi får ta emot verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Här har vi en församling som visar att de här motsättningarna som vi kan se ibland, de är liksom inte nya för våran tid. Det här är en församling där det finns två grupper. Den ena gruppen är ganska stor, det är de flesta i församlingen. Och sen finns det en grupp som har en liten annan uppfattning än resten. Och det gällde flera olika saker. Det gällde bland annat hur man uppmärksammade vissa högtider. Det hade att göra med om man drack vin eller inte. Och det hade att göra med om man åt kött. I det här fallet så är det köttet som Paulus trycker lite extra på. Och det fanns lite olika anledningar till det. En del av dem var uppvuxna, uppfostrade i judisk tro. De hade fått lära sig vissa saker. I judisk tro så är det väldigt, väldigt känsligt vad man äter och vem man äter tillsammans med. De har fått lära sig från första början att för att ära och hedra Gud så avstår vi ifrån vissa saker. Vi äter bara kött som är tillräckligt på ett visst sätt. Och i Rom, som var en väldigt stor stad med en väldigt massa olika religioner, men där judendomen var väldigt liten, så var det väldigt svårt att få tag på kosherslaktat kött. Och därför så valde många att inte äta kött överhuvudtaget. Men det var inte bara de som hade uppfostrats som judar som gjorde det, utan även många av dem som hade kommit till tro, som var hedningar och kommit till tro på Jesus, hade svårt för detta. Och det var för att köttet som man kunde köpa i Rom på marknaden och så vidare var ofta slaktat i hedna tempel. Alltså tro och religion låg väldigt nära vardagslivet. Det hängde liksom ihop. Och det här med hur man slaktar och tillreder kött har alltid haft en särskild ställning i såna här sammanhang. Och så var det även i Rom. Alltså, gick du ut på marknaden och köpte kött från ett marknadsstånd, så var det nästan alltid så att det köttet hade slaktats i ett tempel för någon gud under en ceremoni, och där det också vissa saker har uttalats under tiden, och där man räknade med att den som köper det här köttet och lagar till det och äter det är själv en del av det offret. Och då var det många, nyblivna kristna som kände det här kan vi inte vara en del av. Vi kan inte äta det här köttet som är offrat till andra gudar. Så de valde också att äta grönsaker. Och så fanns det då den andra större delen av församlingen som hade dragit en helt annan slutsats. Samma slutsats som Paulus. Paulus hör liksom till den andra gruppen. Som liksom känner att ja, men i och med Kristus har någonting helt nytt börjat. Han är herre över allt och alla. Han har all makt i himlen och på jorden. Det finns inga andra gudar. Han är Gud. Då spelar det faktiskt ingen roll vad de har mumlat för ord över det här köttet. Jag kan äta det ändå. Och likadant med lagen så uppfattade man det att Kristus har fullbordat lagen. Lagen fyllde sin funktion fram till Kristus som har fullbordat lagen. Och därför lever vi något nytt. Och så lyfter man fram att i honom har man fullständig frihet. Problemet uppstår då när vi har de här två grupperna. Och båda två har fattat de här besluten utifrån sin tro. De som inte äter kött, de gör inte det därför att det är deras sätt att ära Gud. Och de som äter kött, de gör det som ett sätt att ära Gud och prisa honom för friheten i Kristus. Men de kan inte göra det tillsammans. Och det blir spänningar, inte minst när de ska ha måltidsgemenskap tillsammans. Hur löser man ett sånt här problem? Det är väldigt, väldigt komplicerat. Antingen så tillsätter man en expertkommitté som utarbetar ett väldigt detaljerat system där man kanske delar upp olika söndagar och säger alla jämna veckor så får ni träffas och ha gudstjänst och så alla ojämna veckor träffas vi och gör på vårat sätt. Eller så gör man, hade det varit idag så hade det förmodligen varit så att den här lilla gruppen hade till slut tröttnat och så hade man samlat ihop sig och så hade man hyrt en lokal någonstans och köpt en projektor och skaffat en hemsida och sen så hade man startat en ny församling där och fått göra som man ville. Men i det här sammanhanget så har man inte det alternativet. Det är oerhört svårt att vara kristen i Rom. Förföljelserna kommer och följer på varandra. Och dessutom så har man att göra med en sån här kille som Paulus. Som inte accepterar splittringar. Därför att för Paulus så är församlingen viktig. För Paulus är församlingen någonting fantastiskt. Så därför så accepterar han inte bara att man splittras och sticker iväg och startar eget någonstans. Utan han säger, här har vi ett problem. Då får vi lösa det. Och så kommer han med en lösning. Och den lösningen är så skönt komplicerad. Och så enkel på samma gång. Det är för att det som Paulus gör är att han går inte in och säger okej, ni har rätt. Vi slutar alla att äta kött. Ni har rätt, vi kör på det här. Eller han går inte till andra lägret och säger till dem ja, men nu gör vi så här att det är ju egentligen så att vi kan äta vad som helst. Så att de som tycker det här är jobbigt får helt enkelt skärpa sig och äta kött i alla fall. Han säger inte det där är rätt eller det är rätt. Utan det han säger är ni ska sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Vad är det då? Vad är det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen? Ja, det kan inte jag svara på, säger Paulus. Det beror ju på vilket sammanhanget det är. För någon så betyder det att jag som inte är bekväm med att äta kött får ändå acceptera och välsigna dem av mina syskon som gör det. Därför att det gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Det behöver inte betyda att jag ska göra det för att jag känner själv att jag inte vill göra det. Men jag välsignar och accepterar dem av mina syskon som gör det. Och jag som äter kött och som vet att jag har full frihet i Kristus att göra det, kanske väljer att säga, nej, men jag avstår ifrån köttet. Därför att min frihet i Kristus är inte värd så mycket att jag är beredd att offra gemenskapen. Jag strävar efter att det som gagnar friden och bygger upp gemenskap. Det är en sån härlig princip därför att den säger olika saker till olika människor. Och det tycker vi ju inte om. Vi, särskilt i Sverige tror jag, tycker ju om den här millimeterrättvisan. Vi vill att det ska vara lika mycket saft i glasen. Men Paulus gör inte det så enkelt för oss. Han säger att ni har ansvar för varandra. Ta det ansvaret. Han lyfter upp samma princip som Jesus har gjort när han har sagt att ni ska älska varandra. Att älska någon annan, det betyder samma sak. Det betyder olika saker för olika människor i olika sammanhang. Paulus själv hör ju som sagt till dem som vet att ja, men för mig, det är helt okej att äta det här köttet. För Paulus. Men han säger att ni som har så stark tro att ni kan äta det här köttet, av er borde man kunna förvänta sig lite mer. Och därför så säger han att ni vet att det är inte synd att äta det här köttet. Men det är synd att såra och förleda sina syskon. Och det innebär att i ett visst sammanhang så är det faktiskt synd att äta det där köttet. Och likadant så säger han till den andra gruppen att ni som inte äter får inte döma de som äter. Därför att ingen har rätt att döma någon annans tjänare. Och grundprincipen som kommer, han för ett ganska långt resonemang här, det är att Kristus har godtagit er. Och därför måste ni godta varandra, fast att ni inte har samma uppfattning. Det är liksom en princip här som ganska... det finns en gammal sån här sentens. Jag vet faktiskt inte varifrån den kommer från början. Men den är ganska bra i församlingssammanhang. En sån här princip som man kan hålla sig till. Och den låter så här att... Du kanske känner igen den. I det som är väsentligt gäller enhet. I det som är oväsentligt gäller frihet. I allt gäller kärlek. Det som är väsentligt gäller enhet. Alltså det som är centralt och viktigt som vi inte kan leva utan. Där gäller det enhet. När det gäller korset, när det gäller försoningen i Kristus, när det gäller att vi är godtagna, förlåtna, frälsta genom hans blod. Det här gäller enhet. Är vi inte överens där så är vi inte överens. I det som är oväsentligt, det gäller frihet. Paulus säger att Kristi kropp, eller Guds rike, är inte mat och dryck. Det finns väl viktigare saker att bråka om än vad vi ska äta. Guds rike är rättfärdighet och frid och glädjen i den heliga ande. Det är väsentligheter. Maten är inte så viktigt. Och det betyder att vi kan ha den eller inte ha den. Vi som vill äta det köttet, vi kan faktiskt finna oss i att offra det. Vi som inte vill äta det köttet, vi kan acceptera att andra gör det. Därför maten är inte så central. Jag vet att vi i vår tid har en massa såna här saker som vi bär på. Vi pratar inte lika mycket om det. Vi strider inte lika mycket som våra förfäder gjorde. Men det har liksom, genom alla tider så har det funnits saker som vi har hängt upp oss på. Och jag kan inte säga att det alltid har varit oväsentligheter. Men ibland så har det faktiskt varit väldigt... Alltså resultatet kan ändå ha blivit väldigt, väldigt tragiskt. Vi har splittrats över saker. Och det kan gälla precis vad som helst. Det kan gälla relationen till alkohol. Det kan gälla om man gör värnplikten eller inte. Det kan gälla hur man spenderar sin fritid. Olika såna här saker. Och det som är viktigt att komma ihåg och det som Paulus liksom lyfter fram i de här sammanhangen, det är att ja, men det är inte, frågan handlar inte om just den här frågan är viktig eller inte. Den stora frågan är, gagnar du friden? Bygger du upp gemenskapen eller inte? Och när det gäller alla de här sakerna så finns den där uppmaningen. Och Paulus understryker det genom att säga, ingen av oss lever för sig själv. I livet, om vi lever så lever vi för Kristus. Om vi dör så dör vi för Kristus. Alltså i livet och i döden tillhör vi Kristus. Och det medför den här dubbelheten. Det medför att vi har fullständig frihet i honom. Men det medför också att vi är skyldiga att offra den friheten. Om friden och gemenskapen står på spel. Och anledningen till att han trycker så mycket på det här, det är att Paulus vet att församlingen är något av det mest fantastiska som finns på den här jorden. Det är Guds gåva som han har gett till oss och till världen. Det är genom församlingen som Jesus blir ärad och upphöjd på jorden. Det är genom församlingen som den som har lärt känna honom får tillfälle att växa och mogna i sin tro och bli stabil som människa och kristen. Det är genom församlingen som Guds kärlek når ut till dem som behöver den. Det är genom församlingen som människor får lära känna Guds frälsning. Församlingen, när den fungerar, är något av det mest vackra, det är något av det mest fantastiska som finns. Han säger, ni är del av den här gåvan till världen. Ni är del av den här fantastiskt vackra gåvan som Gud har gett till er och till världen. Ta vara på den. Se att den gåvan är faktiskt viktigare än om du får äta ditt kött eller inte. Den gåvan är viktigare än om du får ha just den uppfattningen om din tro som du vill ha eller inte. Den gåvan är större. Därför säger han att vi ska i allt sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Och målet som det mynnar ut i är en bön som han ber sen i kapitel 15, vers 5, så säger han, måtte uthålligheten så tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Målet är att Gud ska bli ärad. Och det blir han först när vi är eniga. Det blir han både därför att vi får förmågan att prisa honom med en mun. Men också därför att världen omkring oss ser på oss. Det är på oss de tittar när de söker Gud. Som han varnar för. Han säger att se till att ingen talar illa om det goda ni har fått. Alltså när ni håller på och bråkar med varandra på det här sättet så syns det. Och så blir liksom den gåvan som ni är nersmutsad. Så att människor talar illa om er. Men, säger han, om ni är eniga så kommer de att prisa Gud. Och målet är, som vi talade om när vi pratade om gudstjänsten, så gäller ju det egentligen, alla de sakerna gäller egentligen för, frågan hade lika gärna kunnat vara, varför finns vi som församling? Vi finns för att ära Gud, för att bygga upp Kristi kropp och för att be och vittna för världen. Och det bästa sättet att se till att Gud blir ärad är att ta hand om varandra. Ta hand om gemenskapen. Värna den. Sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Ett av de bästa sätten att se till att människor får lära känna Jesus. Ett av de bästa sätten att se till att Guds kärlek når ut i världen i våra böner är att värna om församlingen, om gemenskapen. Därför att vi är vittnet. Vi är Kristi kropp. Så ta med dig det här idag. Ta med dig för det första den här uppmuntran. Du är här som en del av den vackraste gåvan som den här världen har fått. Du är del av Kristi kropp. Se att det är värdefullt. Men se också att det är mer värdefullt än alla dina favoritidéer om man vad man borde och inte borde göra. Det är mer värdefullt än den här söndagsteken eller vad det nu är som du vet att du egentligen har rätt till. Men är det så att det sårar någon annan i det sammanhanget? Är det så att det kan leda till att någon annan som nog egentligen är tveksam faller på grund av det? Tänk igenom det. Är det här så värdefullt att det är värt att offra den här gemenskapen? Offra friden. Offra min broder. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här som delar i din kropp. Att vi får vara här som del i din fantastiska gåva till den här världen. Att vi får vara så mycket mer än var och en av oss någonsin skulle kunna vara ensamt. Så får vi vara tillsammans. Vi ber dig här att du ska ge oss vishet. Att du ska ge oss ett ödmjukt hjärta som inte håller så hårt på att rätt ska vara rätt i alla sammanhang. Utan det viktiga är att det som är sant får vara sant också i våra liv, Herre. Vi ber att du ska ge oss en kärlek som får oss att värdera varandra högre än våra favoritidéer. Och vi ber, Herre, att du ska ge oss en naturlig, enkel sammanhörighet som gör att ditt ansikte kan synas när människor ser på oss. Som gör att din nåd får flöda fritt emellan oss. Och som gör att vi, när människor ser på oss, får vara det där vittnet. Att de inte längre ska säga att Centrumkyrkan vore underbar om det inte vore för alla medlemmar. Utan tvärtom, se hur de älskar varandra. Här finns en gemenskap där Gud lever, där Guds ande trivs. Hjälp oss, Herre, att leva i det, att njuta av den gåvan. Och att frimodigt bära den vidare till den världen som du älskar. Välsigna oss i resten av den här gudstjänsten. Och välsigna oss i veckan som ligger framför. Och varje dag som vi får leva som ditt folk på den här jorden. I Jesu namn. Amen.